Välkommen till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 32. Och vi ska prata om energikrisen. Och givetvis ska vi prata om Nord Stream, sabotaget, om det nu var ett sabotage. Och vi ska lyfta på varenda sten. Så efter det här avsnittet så kommer vi ha lite mer klart för oss vad som har framkommit. Jag vill börja med att säga att är det här sabotaget på gasledningarna på riktigt så kan det få förödande konsekvenser. Men bara dagar efter så står det nu klart att det här kanske inte var så allvarligt ändå. Det kommer ju visa sig vad det här är. Men vi kommer att öppna upp för lite egna spekulationer också i det här programmet som vi alltid gör i min kanal. Jag tänkte vi ska börja med ett klipp som visar vad det var som egentligen hände. De första bilderna som kom ut från det här.
Från svensk sida säger att man har kommit fram till och det pekar mot är ju att det är två detonationer som har skett, dels på svensk ekonomisk rum och dansk ekonomisk rum.
Polisen har upprättat en anmälan om brott i samband med Nord Stream-läckagen i Östersjön.
Myndigheterna har sedan läckagen konstaterat arbetet intensivt på att avdäcka situationen.
Vi har svenska uppgifter men också tagit del av uppgifter i våra kontakter med Danmark. Och utifrån dem kommer fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen fråga om ett sabotage.
Man bedömde då den här läckan, det här sabotaget, så allvarligt så att det kanske aldrig skulle kunna gå att laga. Det var ju väldigt snabbt också som man fastställde att det här var ett läckage och ett sabotage. Jag tror knappt man hann åka ner och skicka ner dykare. Till saken hör ju att Biden hade gått ut och sagt att om Ryssland skulle invadera Ukraina så skulle man sätta punkt för Nord Stream 2. Vi kan lyssna här på Biden sa.
Did Chancellor Scholz, did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will in fact pull the plug on this project if Russia invades Ukraine?
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
We will. I promise you, we'll be able to do it.
Nu vet vi ju att trovärdigheten hos Biden-familjen är sådär, så att det börjar direkt cirkulera såna här bilder. Att Hunter Biden låg på botten och rökte på lite. Eller som här att han snortade lite. Snortade upp Nordsjön helt enkelt. Man såg även att Klimat-Greta, svenska Greta, hade varit nere här på botten. Och sen ser vi Joe Biden här, han står och tar en selfie. Här kommer även ett helt intakt pass, ryskt pass, som cirkulerade här. Det blev väl en aning svårt kanske att hålla narrativet för media när det börjar cirkulera den här typen av oseriösa bilder. Men även Victoria Nuland hade uttalat sig i frågan. Vi ska höra här vad Victoria Nuland sa.
With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward.
Även CIA hade gått ut och varnat den tyska regeringen att det skulle komma en planerad attack mot Nord Stream 1 och 2. Expressen skriver så här den 28 september. Den ryske presidenten Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov hävdar att det går inte att komma nära Nord Stream-rören utan att upptäckas av svensk och dansk övervakningsutrustning. Nu uppmanar han därför Sverige och Danmark att informera om orsakerna till olyckan, rapporterar regimtrogna dagstidningen Moskovid Kosmolets. Det har också framkommit att svenska marinen patrullerade området kort innan gasläckan uppstod. Sputnik rapporterar att den svenska marinens fartyg hade besökt rörledningsområdet Nord Stream 1 och 2 i Östersjön bara dagar före läckorna, som Ryssland kallade ett resultat av statlig sponsrad terrorism. Den ryska underrättelsetjänsten SVR kallade explosionerna på Nord Streams rörledningar som ledde till oöverträffad skada på Europas huvudsakliga gasförsörjningsledning för ett internationellt terrordåd, och tillade att den så kallade kollektiva västvärlden döljer riktiga förövarna. Dagens Nyheter, ett av landets ledande dagstidningar, använder kommersiell tjänst för att spåra fartygets rörelser. Med hjälp av signaler från så kallade AIS-sändare som visar fartygets plats, men kan stängas av vid behov. Enligt tidningen befann sig marinens fartyg i området från torsdag till lördag 22 till 24 september. Läckorna upptäcktes först på måndagen den 26 september. Dagens Nyheter rapporterade att fartyget under torsdagen befann sig på den norra platsen där tre läckor senare upptäcktes. AIS-sändaren såg ut att ha stängts av sedan, men slogs på igen när fartyget dök upp i det södra området där ytterligare en gasläcka senare upptäcktes. Det sägs ju även att US Kearsarge var i området bara dagar före sabotaget, eller vad man nu ska kalla det. Och även att man gjorde en övning utanför Bornholm tidigare i somras. Men vad kan det här då innebära för svensk del? Ja, det kan ju innebära att priset går upp i Tyskland, vilket gör att det blir ännu mer lukrativt att exportera el till Tyskland bland annat. Så vi ska lyssna här på Martin Stensös analys av programmet Agenda.
Du nämnde det, vi har ju tagit fram ett par exempel då på er prognos. Om man då tittar på en villa i södra Sverige som förbrukar då 2000 kilowattimmar el per månad nu i vinter, det är ändå ganska normalt. Då, om man utgår från snittpris på 3 kronor, då skulle det bli en elräkning på en månad då på 9400 kronor om man räknar med då moms och skatt och nätavgifter. Det är ganska saftigt då.
Ja, visst.
Men om EU lyckas spara då 10% i alla länder, så blir istället den här kostnaden från 9400, så blir det 5600. Det är alltså en skillnad på 3800 kronor.
Elbolagen kommer då sänka timpriset på el för att vi använder mindre. Hur fungerar den mekanismen? Vad säger man till aktieägarna?
Det låter ändå rätt mycket.
Ja, absolut. Ja, det är stora pengar och det stämmer ganska väl med de beräkningar som vi har gjort i den här studien. Absolut.
Men samtidigt kan man undra, för att det här bygger då på att alla EU-länder ska dra ner konsumtionen av el. Om man inte lyckas med det, spelar det någon roll då om Sverige börjar spara el?
Ja, men det gör man. Kan tänka att det vore förgäves om bara vi gör det, men det är faktiskt inte så, utan vi har tittat också på det fallet. Om vi, låt säga att bara södra Sverige skulle spara lite grann, skulle det inte spela roll? Jo, det spelar absolut roll. Även om bara vi i södra Sverige sparar el, så skulle elpriset absolut sjunka markant.
De förklaringar vi har fått höra tidigare är att Putin bedriver ett energikrig, eller att vi bor i ett avlångt land, att det är priserna i Tyskland eller nere på kontinenten som bestämmer det svenska priset. Men nu sjunker enhetspriset om vi konsumerar mindre i Skåne.
Bara vi i södra Sverige sparar el, så skulle elpriset absolut sjunka markant.
Hur mycket då?
Ja, vi har räknat på 5% minskning. Och då sjunker priset med ungefär 40 öre i vår studie, eller våra prognoser. Så att det, det är absolut värt att göra saker även i Sverige.
Prognoser säger du, hur säkert är det här?
Ja, det är supersvårt att göra elprisprognoser. Alltså. Det är framförallt om man tittar på storleksordningar. Så skulle vi få kallare eller varmare, och så klart att relationen ändras. Men att det får effekt, det är väldigt tydligt. Alltså. Mm.
Så sammanfattningsvis då, det ni presenterar i er rapport imorgon, det är att vi kan räkna med ett snittpris på en 2-4 kronor på elen då.
Om inte den blir normal.
Ja. Ja, men att detta skulle kunna halveras om EU lyckas spara då 10%?
Ja, det är vad vår analys visar.
Och vi kan ändå dra ner en 40 öre på elen i södra Sverige om vi bara sparar i Sverige?
Ja, det är så.
Ja. Jag tror ändå många har lite svårt att förstå det här, hur det hänger ihop. För att samtidigt vet vi ju att Sverige exporterar mer el än vad vi importerar. Och det första halvåret i år så har ju Sverige till och med varit det land i Europa som har exporterat mest el. Jag tror att vi har en siffror på det också. Och vi har också en karta där vi ser att exporten då är de vita pilarna och importen är de röda. Och då ser vi att hittills i år så har vi exporterat mest till Finland och sen till Danmark och till Litauen, Polen och till Tyskland.
Sverige exporterar 33 terawattimmar och importerar 9 terawattimmar. Men om skåningarna minskar sin förbrukning 10% så kommer elpriset sjunka med 40%. Kan det verkligen stämma?
Men om vi nu har en sån här överproduktion och exporterar väldigt mycket el, vad spelar det för roll då? Hur kan vi få ner elpriset genom att spara el här i Sverige då?
Ja, det beror på att om vi sparar mer el så kan vi absolut exportera mer också. De här pilarna ska bli fetare om vi sparar. Men bara till en viss gräns. Alltså, kablarna blir också fulla. Och när de är fulla, då sjunker priset i Sverige.
Så först när det är fysiskt omöjligt för elbolagen att exportera mer, kommer elen den svenska konsumenten till godo. Men vad hände med Putins energikrig, det avlånga landet och kontinentpriserna? Är fulla elledningar kanske någon sorts energikrigsförsvar? Kan Hultqvist veta?
Så att sparar vi på el här, ja, då blir vi helt enkelt utsatta för de här höga priserna i södra, alltså i Tyskland till exempel, en mindre andel av tiden. Så fyller vi kablarna, ja, då blir vi mindre utsatta för de här höga priserna. Och det är det som händer om vi sparar här.
Vi sparar här för att kunna exportera mer till Tyskland alltså?
Ja, alltså det fina är att det blir ju tre saker som är bra här. Dels vi får lägre kostnader i Sverige för att vi sparar och får ner priserna. Vi får också en klimatnytta. Vi träcker undan, alltså Europa får ju mer ren och billig el.
Bild, det oljeeldade Karlshamnsverket.
Och dessutom så hjälper vi Ukraina eftersom Ryssland indirekt får lägre intäkter här. Så att jag tycker att den här studien visar att det är en stor möjlighet här, men också ett stort ansvar tycker jag att ta den här chansen.
Vi har ett stort ansvar att ta den här chansen till att hjälpa Ukraina att sänka våra elpriser, att leverera mer grön el från till exempel Karlshamnsverket ner till kontinenten. Kanske en nationell kampanj. Släck en lampa. Straffa Putin. Hjälp Ukraina. Ta en kalldusch.
En professor som faktiskt motsäger det de säger här i Agenda, det är professor Jan Blomgren. Och han förklarar här vad problemet egentligen är med den svenska elmarknaden.
Så den el som tillverkas på en punkt används på en annan punkt och ska överföras däremellan. Allt detta måste vara i perfekt balans varje tusendel sekund. Annars riskerar hela systemet att haverera. Det här gör att om vi nu lägger ner stora, tunga anläggningar för att producera el och ersätter med många små och lätta, då får vi ett instabilt och ineffektivt elsystem. Men det här har naturligtvis lett till att våra grannländer, framförallt Norge och Finland, de vill ju också vara med i den europeiska handeln. Särskilt nu när Finland ökar sin förmåga att producera el i och med den nya Olkiluoto 3, som för första gången i historien gör Finland självförsörjande på el. Finland har alltid varit ett importland fram till nu. Då vill ju de ha möjlighet att kunna skicka sin el ner till exempel Tyskland, där elen betingar enorma summor. Men Sverige ligger ju emellan. Om inte Sverige har ett fungerande elnät för transport av elen, ja då skär ju vi av en inkomstmöjlighet för våra grannländer. Norge har insett detta och har byggt, istället för att köra strömmen genom Sverige till Tyskland, så har man byggt egna kablar ute i Nordsjön för att gå runt både Tyskland och Danmark, både Sverige och Danmark, och komma direkt mellan Norge och Tyskland. Man har också byggt överföring direkt mellan Norge och Storbritannien. Det här gör det möjligt för Norge att strunta i vad Sverige håller på med i viss utsträckning, inte helt och fullt men dock. Och det gör en möjlighet för Norge att få in stora inkomster genom att de kan sälja sin el till höga priser nere på kontinenten och i Storbritannien. Men det har också lett till komplikationen, som vi också ser i Sverige, med väldigt höga priser där man skickar iväg den. Förstår man där på stranden i Norge och har lite el och kan välja att sälja den för 1 krona i Norge eller 5 kronor i Storbritannien, vart tror ni den tar vägen? Ja, den åker ju på export. Och vad leder det till? Ja, då måste man ju i Norge betala mera för elen för att den inte ska gå på export. Så på det viset importerar man ju då priserna från det land man exporterar till. Om man sen inte återför det till sin befolkning, ja då betyder det att då får ju den egna befolkningen betala dyrt för möjligheten för elproducenter att exportera. Idag när vi träffas så slår vi nytt elprisrekord i Skåne. Det högsta elpriset någonsin i södra Sveriges historia. Och det är augusti månad och det är varmt och skönt ute. Men på grund av den enorma elbristen i Tyskland så är det så lönsamt att skicka strömmen från Skåne till Tyskland jämfört med att använda den i Skåne, att priserna närmar sig närmast groteska nivåer. I fallet Sverige så gick det här från en dålig till en akut situation när man la ner 4 stycken kärnkraftverk efter politiska beslut. Inte direkt politisk nedläggning, utan man höjde skatter och ändrade regelverk på ett sådant sätt att det blev olönsamt, varvid ägarna la ner 4 av de svenska kärnkraftverken. Och efter att det var gjort så såg vi att elpriset har på 1 år i Sverige mer än 4-dubblats. Och nu är vi i en situation med fullkomligt extrema elpriser. Och det kommer varje dag, får jag telefonsamtal från förtvivlade personer, inte sällan politiker, som säger: vi behöver en snabb lösning, en quick fix. Ta oss ur det här fort. Säg mig, vad ska vi göra? Och jag är tvungen att säga, det finns ingen snabb lösning. Jo, men det måste ju gå att göra. Nej, sa jag. Tänk dig att du äger en skog. Och sen går du och sågar ner alla träden. Och dagen därpå kommer du på att det var ingen bra idé. Och så säger du, ge mig en ny skog snabbt. Jag är ledsen, det tar 70 år för en tall att växa upp igen i norra Europa. Så ser det ut. Du får ingen ny skog. Och vi är i den situationen nu när det gäller energipolitiken. De anläggningar vi har förstört går inte att återstarta snabbt. Det går inte att bygga nya anläggningar snabbt. Det tar i bästa fall 7 år rent tekniskt. Från att man sätter spaden i marken till att man har el på nätet, det tar 7 år. Men i Sverige tar det mycket mer än 7 år för att få tillstånd. Det tar längre tid att få tillstånd att börja än vad det tar att bygga. Så det här, den som säger att det här problemet kommer att vara löst inom 10 år, den personen ljuger. Det kommer inte att lösas på den tiden. Vi har åtminstone 10 hårda år framför oss. Nu börjar det komma in en förståelse i den allmänna debatten att det här handlar inte bara om el, det handlar om säkerhetspolitik, och det kommer ni att diskutera mer i eftermiddag, jag är inte med då. Men det handlar också om hela ekonomin. Nu backar vi till 1970-talet. 6 oktober 1973 inleddes oktoberkriget mellan Egypten och Israel. Dagen därpå samlades de oljeproducerande länderna, deras kartell OPEC, och sa nu drar vi åt oljekranen här. Nu exporterar vi ingen olja till de länder som stöder Israel. Och det här var ett sätt att försöka få västvärlden att inte stödja Israel och därmed hjälpa Egypten i kriget. Nu lyckades ju Israel vinna ganska bekvämt ändå. Men det här kastade hela Europa, hela västvärlden, in i en minst 10-årig stagnation. För det som inträffade nu var att energin blev dyrare. För på den här tiden var oljan en mycket större del av energiförsörjningen än vad den är idag. Och det gjorde att eftersom energi, den är grunden för hela samhället. Precis allt kräver energi. För produktion, transport, ja även sån sak som det faktum att vi har ljus och värme i det rum vi står i. Precis allting kräver energi. Och det gör att när man höjer priset på energi, då höjer man priset på precis allting. Och det inträffade på 70-talet. Nationalekonomer, de kliade sig i huvudet, för det här stämde inte med deras idéer om hur saker och ting fungerade. De hade lärt sig att man antingen har hög inflation eller hög arbetslöshet. Har man tryck i ekonomin, då är man tvungen att betala mera för personalen, men då har man å andra sidan låg arbetslöshet och vice versa. Det var en gungbräda så här. Och nu fick man båda samtidigt. Det som inträffade med början i augusti 2021, för ett halvår innan Ukraina-kriget började, det var att vi såg priserna på el öka i hela Europa och i viss mån också i andra delar av världen. Allting blev dyrare. Idag är elen en mycket större del av energisektorn än den var på 70-talet. Vi riskerar att hamna i situation nu, för nu blir allting, precis allting, dyrare. Ni som har varit och handlat mat och upptäckt att matpriserna har ökat rejält på väldigt kort tid. Ja, delvis åtminstone så är det energin som har lett till det hela. Vi nås varje dag av larmrapporter om företag som avvecklar verksamheten eller delar av den, säger upp personal, för de klarar inte av att betala elräkningen längre. Och detta samtidigt som var höga prishöjningar på drivmedel också. Och det hänger ihop. För det är klart, om vi nu har lagt ner elproduktion som inte krävde dieselolja i form av kärnkraftverk, ja då kör vi istället Karlshamnsverket som går på dieselolja. Ja, det hjälper ju till att pressa upp priser på diesel istället. När människor blir utan energi, då tar man till allt man kan. Jag kan alltså inte utesluta att vi står framför en 10-årsperiod av stagflation. Stagnerande ekonomi och inflation samtidigt. Jag är inte nationalekonom. Jag stressar nationalekonomer med de här resonemangen. Och hittills har jag mest fått bekymrade miner tillbaka, men ingen som har argumenterat för att det är fullkomligt taget ur luften. Vi löper den risken idag att göra om 70-talets misstag.
Så Sverige är nu Europas största exportör av el. Och det har lett till att Svenska Kraftnät gör 80 miljarder i vinst på någonting som du och jag behöver för att kunna leva, överleva, laga mat och inte frysa ihjäl. Elhandelsbolaget Tiber, de inför nu ett förbrukningstak. Så att man får inte förbruka mer än 50 000 kWh per år. Sedan är det stopp. Men bolaget förnekar då att det rör sig om en elransonering. Och vi vet ju att man kan ransonera, stänga av och på strömmen, koppla av och på med de här nya smartmätarna som många har varit installerade. 2025 ska väl alla hushåll ha en sån smartmätare. Professor Jan Blomgren säger ju att det tar minst 10 år att komma ur det här. Och här ser vi då i Svenska Dagbladet att de säger att det tar 30 år att komma ur den här situationen. Man har ju då sabbat hela nätet kan man säga när man har stängt av de här kärnkraftverken. För att det behövs ju vara en balans i nätet. Och det är det man inte längre har då. Så är det. Men det är ju inte bara elbrist, utan vi har även matbrist, vattenbrist, och det ger i sin tur pengabrist, alltså likviditetsbrist. Kan det då vara så att det här rör sig om vårt skuldmättade finansiella system som tar sig uttryck på alla de här visen? Här står det då: kraftig höjning av priset på vatten, maten, elen, boräntorna, bränslet och nu också vattnet. Många kommunala VA-bolag chockhöjer priset på vatten och avlopp. I Stockholms stad går priset upp med hela 25%. Den här penningpungssparken, hörrni, den börjar kännas, den börjar svida lite. Och frågan är hur länge det här ska pågå. Hur många som ska behöva gå ifrån hus och hem innan vi reser oss upp. Josefin Åkerberg skrev så här: så sitter då den fullinjicerade svensken snart där i sitt nedsläckta hus. Potatisen skjuter i diskmaskinen, men självklart bara mellan 2 och 3. Som den goda och rättfärdiga varelse hon är. Hon duschar på 13 sekunder blankt. Tältet är rest i vardagsrummet och alla andra rum är igenbommade. Svensken tiger still och gillar läget. Tills hon får syn på grannens tända ytterbelysning. Då jäklar. Det är ju illa, men vi får hoppas att det inte är riktigt så illa. Vi får ha tilltro till mänskligheten och svenskarna. Att vi kommer resa oss ur det här. Vi kommer vakna. Och vi kommer ta tag i det här. Vi kommer inte acceptera det här längre. Nu har det i alla fall hänt ett mirakel. Igår söndag uppgav man att Nord Stream har slutat läcka gas.
Nu har även gasledningen Nord Stream 1 slutat att läcka gas. Enligt den danska energistyrelsen är det nu ett stabilt tryck i de två Nord Stream 1-ledningarna, och det tyder på att själva läckaget är slut. Igår slutade Nord Stream 2 att läcka gas. Lisa Andersson, Ekot.
Och idag då, måndag den 3 när jag spelar in det här, så säger man då att läckaget ökar på svensk vatten, men det minskar på dansvatten. Så den här läckan har ju blivit som den försvinner och sen kommer den tillbaka och sen ökar den och sen minskar den. Den är nästan som den osynliga fienden. Nu kommer en vild spekulation från min sida. Men kan det vara så, med tanke på att de har gjort övningar och så vet vi ju att de hade planerat ett läckage. För det hade ju då CIA varnat den tyska regeringen. Kan det vara att White House förekom den djupa staten? När man tittar på allt det här så är det ju inte klokt. Du har en läcka och sen är det ingen läcka. Och sen slutar den läcka och sen börjar den läcka på svensk vatten. Och sen har du Ryssland som går ut och anklagar Sverige och vill att vi ska svara. Vi har svenska kustfartyg som rör sig i området. Kan det vara så att det fanns planer på att göra ett sabotage på Nord Stream 1 och 2. Så att USA skulle kunna sälja mer gas. Anthony Blinken, han såg i alla fall bara möjligheten med att Ryssland nu inte skulle kunna leverera gas till Europa och Tyskland. Och menade på att nu kan de öka sin export av gas. Vi ska höra vad Anthony Blinken säger här.
Ultimately, this is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy, and thus to take away from Vladimir Putin the weaponization of energy as a means of advancing his imperial designs. That's very significant, and that offers tremendous strategic opportunity for the years to come. But meanwhile, we're determined to do everything we possibly can to make sure that the consequences of all of this are not borne by citizens in our countries, or for that matter around the world.
Så om vi nu slår ihop alla de här händelserna. Vi har CIA som går ut och varnar den tyska regeringen för att det kommer komma ett sabotage på Nord Stream 1 och 2. Vi har Biden och Victoria Nuland som går ut och säger att vi kommer sätta stopp för Nord Stream. Och sen har vi då ett sabotage som de fastställer på nolltid. Sen visar det sig att det är inget läckage. Och sen kommer läckaget bara i svensk vatten. Så den här kommer och går som den osynliga fienden. Kan det vara så att den djupa staten hade planerat ett sabotage? Man gjorde övningar och så, som man alltid gör. Men att Whiteheads förekom den djupa staten, spred ett rykte om att det hade skett ett sabotage. Alla tillgångar trodde då att man hade genomfört det här sabotaget enligt plan. Så att det var därför man gick ut direkt och sa att det här var ett sabotage. Nu är i alla fall den här möjligheten att göra det här sabotaget, den är förbrukad. Det här fick inte de konsekvenser som man tänkte. Och nu löper gasen på som vanligt i de här ledningarna. Som det verkar då. Så att man kapade egentligen hela den här händelsen. Och avväpnade den här möjligheten som det här skulle kunna föra med sig. Jag vet inte, det här är en vild spekulation från min sida. Men när man tittar på allting så är det egentligen den slutsatsen som jag drar av det här. Och sen får vi se när det framkommer ny bevisning, nya saker som händer, så får vi ompröva våran tes. Men man får spekulera och det får vi göra i den här kanalen, för det är det vi gör här. Vi tar fram olika teser, lyfter på olika stenar, tar fram olika bevisning och tittar på det. Och sen försöker vi bilda oss en uppfattning. Så säger vi den högt. Så finns det på band vad vi har sagt. Och sen kanske det är fel.
Om det nu skulle vara så att det är dykare som varit inblandade, hur skulle en sån operation ha kunnat se ut?
Ja, men först har du en liten båt här uppe på vattnet, va? Sen hoppar en person ner i vattnet. Den här personen har en väldigt lång hals. Och det är för att kunna andas samtidigt här uppe på ytan, va? Kan jobba med fötterna nere på botten. Sen kommer en till dykare här som firar sig ner längs den första dykarens hals. Han har med sig en liten handväska här, va? Från Dolce & Gabbana eller sådär, va? Med massa grejer i, sprängdeg och granater. En annan teori är ju att Pac-Man gjorde det här. Men det håller vi på att utreda.
Hur avancerat är det här att genomföra?
Nej, det är ganska lätt faktiskt. Det kan vara bra ifall du har simborgarmärket eller något sånt där. Men ett ännu lättare sätt är att man kissar från båten. Sen åker kisset ner på det här sättet och så sker en kemisk reaktion som sen spränger röret.
Och varför är det här alternativet mer troligt?
Mycket lättare teknik. Nackdelen är ju att man inte alltid är kissnödig, va?
Tack så mycket, Patrik Hultström, för att du var med hos oss.
Det handlar ju hela tiden om att tvinga fienden att göra motdrag. Och så tittar man då på hur fienden gör sina motdrag. Det här är ju alltså en brottsprovokation. Vi är inne i världens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Ett amerikanskt stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt. Som är en brottsprovokation. Där man hela tiden måste tvinga fienden att göra motdrag. Och sen får vi se hur det här utvecklar sig. Trump har ju erbjudit sig att gå in och medla. Och att nu måste det bli fred mellan Ryssland och Ukraina. Så att vi inte får ett världskrig på halsen. Med kärnvapen. Och vad var det Trump sa? Vi måste rusta upp. Till dess att folk förstår innebörden, den verkliga innebörden av atomvapnet. Då står det så här. USAs förre president Donald Trump säger nu att en fred måste till mellan Ukraina och Ryssland. Innan hela världen går under. Han varnar för ett tredje världskrig. Det är på mikrobloggen Truth Social som Donald Trump ger sin syn på världsläget. Och han är orolig. Enligt den tidigare presidenten måste en fred till mellan Ryssland och Ukraina. Omgående. Attacken mot Nord Stream kan leda till en stor upptrappning eller krig, skriver han. USAs ledarskap bör förhålla sig coola, lugna och torra gällande sabotaget av Nord Stream. Det här är en stor händelse som inte bör innebära en stor lösning. Åtminstone inte ännu, fortsätter han i ett annat inlägg på Truth Social under onsdagen. Ryssland-Ukraina-katastrofen borde aldrig ha inträffat och skulle definitivt inte ha hänt om jag hade varit president. Gör inte saken värre med pipeline-sprängningen. Var strategisk, var smart, briljant. Få till en förhandlad fred nu. Båda sidor behöver det och vill ha det. Hela världen står på spel, fortsätter han, och erbjuder sig sedan att leda fredsuppdraget i Ukraina. I ett tal förra veckan varnade Donald Trump för tredje världskriget. Jag hade rätt om allt, men jag hoppas inte att jag får rätt om det tredje världskriget. För vi har korkade människor som styr, sa han. Ni vet, Putin nämnde N-ordet. Ni vet vad N-ordet är. Nuclear. Nej, nej, nej. Det är kärnvapenordet. Han nämnde N-ordet igår. Kärnvapenordet som inte ska nämnas. Vi kan hamna i tredje världskriget och det skulle bli ett krig som vi aldrig sett förut. Det skulle inte ens vara i närheten, för vi styrs av korkade människor. Och samtidigt som det här hände så presenterade man ju att det fanns en ny ledning mellan Norge och Polen. Och direkt kom det fram spekulationer och vissa sa att Wallenberg var delägare i den här. Jag tänkte att vi ska avsluta med Jönssonligan där Sickan ringer till Wall Enberg. Tack så mycket att du har lyssnat och tack att du delar, gillar och stöttar den här kanalen. Ha det gott nu allihopa!
Till belåtenhet. Gold och diamanten har till en värde av 55 miljoner svenska kronor.
Tysk humor. Jag vill
det. Det är från gasverket.
Gasverket? Vad i helvete
har
jag med?
Det var en liten läcka.
Läcka? Vad pratar du om?
Nej, det är inspektör Jönsson. Lätt i
adjö.
Gasen. Och hur smakar ölen? Lagom kall?
Gasad, sa du.
Men jag svär, jag såg det med egna ögon.
Byt ögon.
Förlåt mig. Gula enka. Champagne. Hallå! Har finanskungen somnat?
Vad det nog mera Jönsson hade på hjärtat?
Hälsa er tyske vän. Punkteringen är fixad.
Arlanda.